lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med apostelns uppmaning: sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och vi fortsätter vår vandring genom Efesierbrevets 6:e kapitel, som så kraftigt manar oss att ta på oss hela Guds vapenrustning. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på dig hela Guds vapenrustning. Stå alltid fast och spänn på dig sanningens bälte och klä dig i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på dina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och vi läser Efesierbrevet 6, vers 16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. En tungt beväpnad krigare på den tiden hade en sköld som var 1,2 meter hög och 7,5 decimeter bred, och som därmed kunde täcka hela personen. Och skölden var överdragen med ett skinn som inte kunde antändas av brinnande pilar. Skölden är alltså ett skydd, ett försvarsvapen. Kristus är både dörren in till frälsningen och livet, men Kristus är också den dörr som skyddar den troende från yttre fiender. Och Jesus talar om sig själv både som frälsare och som beskyddare i Johannes evangeliets 10:e kapitel. En av delarna i hela Guds vapenrustning är trons sköld. Förankrad i Kristus så har tron hela sin styrka och kraft i honom. Eftersom Kristus är både trons innehåll och vår sköld och värn. Kristus är skölden, medan tron är det redskap med vilket vi griper skölden Kristus. Kristus är dörren och det är tron som gör det möjligt för oss att gå in genom dörren. I Johannes 10, vers 9 säger Jesus: jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det är frälsningen. Men hur är det med tryggheten, skölden, bevarandet? Ja, tron placerar oss i Kristus. Vi vilar i hans hand. I Johannes 10, verserna 27 och 28 står det: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Ta dessutom trons sköld. Med den kan du släcka den ondes alla brinnande pilar. Det vill säga inga glödande pilar, inga djävulens frestelser kan föra den troende till avfall när han håller fast på Kristus och hans frälsningsverk. Djävulens brinnande pilar består dels av tvivlets pilar och även av alla hans ondsinnade anklaganden som kan brinna i våra samveten. Men som avslöjas som falska anklaganden om vi står beskyddade i Kristus. Och djävulen skjuter brinnande pilar som olydnad, uppror, onda begär, fruktan, modlöshet. Men det finns alltså en sköld med vilken vi kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Och det är trons sköld, säger Paulus. Till Abraham sa Gud i första Mosebok 15:1: Frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. I Saltaren 28, vers 7, så vittnar David: Herren är min starkhet och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta, och jag blev hjälpt. Därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom. Och efter att Paulus talat om att ikläda sig hela Guds vapenrustningen och nämnt sanningens bälte, rättfärdighetens pansar och det skor som är den beredvillighet som evangelium ger, så säger han: Ta dessutom trons sköld. Vi läser Efeserbrevet 6, vers 17. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Jesu sista ord på korset är: Det är fullbordat. Efter Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinthierbrevet 1:20 står det: Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot förälsningens hjälp och andens svärd, som är Guds ord. Ta emot förälsningens hjälm. Hjälmen skyddar huvudet. Det har att göra med våra tankar. Gud önskar bevara både våra hjärtan och våra tankar. I Filipperbrevet 4, verserna 6 och 7 står det: Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gud talar till vårt hjärta, men också till vårt förstånd. Han har gett oss förnuftet för att vi ska använda det. Och Gud vill bevara våra tankar, om han bara får lov. Därför säger aposteln: Ta emot frälsningens hjälm. I Jesaja 59 talas om hur Herren klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Och det är sannolikt från Jesaja 59 Paulus har tankarna om rättfärdighetens pansar och frälsningens hjälm. Charles Hodge, han skrev: Det som pryder och beskyddar den kristne och som gör att han kan hålla huvudet högt i tro med glädje är det faktum att han är frälst. Ta emot frälsningens hjälm. När livets stormar rasar och kampen är tung och svår, så ska den kristne få ta emot frälsningens hjälm av Gud. Och denna frälsningens hjälm talar alltså om den slutliga frälsningen, det vill säga det eviga hopp som en Jesu lärjunge har. Första Thessalonikerbrevets 5 kapitel, vers 8 säger: Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Hopp hoppet om frälsning som hjälm. Min vän, om du bara för ett litet ögonblick i anden fick se vad som väntar Guds barn vid vägens slut, så skulle intet i denna världen kunna beröva dig friden och glädjen i Gud. Ta emot frälsningens hjälm. Ha hoppet om frälsning som en hjälm. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Hittills har Paulus endast talat om försvarsvapen, sanningens bälte som håller hela rustningen på plats, rättfärdighetens pansar, evangeliets skor som håller oss i ständig beredskap, trons sköld och frälsningens hjälm. Allt det här är försvarsvapen som skyddar oss mot fiendens angrepp. Men det slutar inte där, för soldatens huvuduppgift är att strida. Och vi lägger märke till att här nämns frälsningens hjälm och andens svärd, liksom i samma andetag. Därmed handlar det om soldatens vapen. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Men varför talar han om frälsningens hjälm och andens svärd samtidigt? Därför att det ena utan det andra är meningslöst. Om du har frälsningens hjälm men inte lever i Guds ord, så är du en tandlös tiger. En vapenlös soldat, och hjälmen du har är nog inte frälsningens hjälm, men den falska tröstens hjälm, den teoretiska kunskapens hjälm. Och om du kämpar med andens svärd utan att ha tagit emot frälsningens och på nytt födelsens hjälm, så svingar du svärdet ungefär som Petrus när han högg örat av överste prästens tjänare, som du kan läsa om bland annat i Johannes 18:10. Hör apostelns ord. Frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Vi läser ifrån Johannes evangeliets första kapitel, verserna 1 till och med 5. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. I Johannes 15:5 säger Jesus: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Att svinga andens svärd utan på nytt födelse är som att göra ingenting. Och bära frälsningens hjälm utan att leva i Guds ord är egentligen också att göra ingenting. I många kyrkor och församlingar idag är man ofta mycket upptagna med att göra ingenting. Hebreerbrevet 4, vers 12 och 13 säger: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Vår verksamhet kan inte frälsa någon. Våra aktiviteter kan inte frälsa någon. Det är bara Guds ord som kan avslöja och upprätta. Och Guds ord är vårt vapen i striden. Läs Matteus kapitel 4 om Jesu frestelse i öknen. Och lägg märke till att Jesus hela tiden använde Guds ord i kampen mot frestaren. Och du och jag får använda Guds ord på samma sätt. Det är därför vi i Norea Radio sänder ut Guds ord till Sverige, till Kina, Indien, Egypten, Iran och många, många andra länder. Och jag vill gärna tacka dig som genom dina förböner och dina gåvor gör det möjligt för oss att sända alla dessa bibelprogram på olika språk till så många länder. Guds ord är ett tveeggat svärd. Och när vi sår ut Guds ord blir det aldrig utan frukt. Men vi ska inte bara driva mission. Vi ska framför allt själva ta emot frälsningens budskap. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Svärdet används ju både till angrepp och försvar. Och Paulus talar inte om Guds ord som en kanon, men som ett svärd. Det säger oss att det handlar om närkamp. Tänk att Gud lägger andens svärd i våra händer som vårt bästa vapen mot alla frestelser som möter oss. Och som det starkaste vapnet när vi ska gå ut och evangelisera. Och som det viktiga och avgörande vapnet i kampen mot villoläror. Andens svärd. Ja, tänk vilket mäktigt vapen Gud har lagt i våra händer. Men det kan ändå inte hjälpa oss om vi inte tar emot det. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Därför ska vi aldrig skämmas för att bekänna vår tro på andens svärd, Guds inspirerade och ofelbara ord. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, säger Paulus i Romarbrevets första kapitel. Moody brukade säga att en lemlästad bibel är ett brutet svärd. När det gäller vapenrustningen så lägger vi märke till att det är inget av skydden som täcker ryggen. Kristi soldater är inte utrustade för reträtt, utan för offensiv, framåt mars. En kristen på reträtt är verkligen en öppen måltavla för fienden. Tänk på det och lyssna till Paulus förmaning. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Efter uppmaningen att ta på sig hela Guds vapenrustning så läser vi i Efeserbrevet 6:18. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Som Guds barn har vi två mäktiga vapen när vi ska angripa fiendens territorium. Och det första var andens svärd, som är Guds ord. Och det andra vapnet heter bön. I Romarbrevet 15:30 står det: Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig och be till Gud för mig. Och Judas skriver i sitt brev, kapitel 1, vers 20: Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro, be i den helige ande. Och första Thessalonikerbrevet 5, verserna 16 till och med 19: Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Och här i Efesebrevet 6:18 sa alltså Paulus: Bed alltid i anden och vaka och håll ut i bön för alla de heliga. Vi läser Efesebrevet 6, vers 19. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Nu begär Paulus personlig förbön. Bed också för mig. Och han fortsätter att vara personlig när han påminner det troende i Efesus om att det är för evangeliets skull som han sitter fängslad. Och vi vet ifrån andra bibelställen att Paulus led av en törntagg i köttet, som han uttryckte det i andra Korinthierbrevet 12. Ändå så ber han inte om att bli befriad från detta handikapp. Men han ber om att han ska få nåd att frimodigt göra evangeliets hemlighet känd och mod att predika öppet och fritt. Vad menar han med evangeliets hemlighet? Han talar om den hemlighet som ligger dold i Gamla testamentet. I Kolosserbrevets första kapitel säger Paulus att han har blivit evangeliets tjänare i kraft av det uppdrag Gud har gett honom, att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släkter varit dold, men nu har uppenbarats för hans heliga, som det står i Kolosserbrevet 1:26. Det nya testamentet uppenbarar att Kristus dog för alla våra synder, blev begraven, uppstod på tredje dag och sitter nu på Faderns högra sida. Det är det budskap Paulus predikade. Men han vet att han behöver sina trossyskons förböner. Paulus verksamhet vilar på Guds ord och bönen. Och är det något vi behöver be om idag, så är det frimodighet att göra evangeliets hemlighet känd. Frimodighet att predika Guds heliga ord och vilja, öppet och fritt. Efesebrevet 6, verserna 21 och 22. För att också ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör, kommer Tychikus, vår kära broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Tychikus hade inte bara burit med sig Paulus brev till det troende i Efesus, men han hade också avgivit en fullständig rapport om Paulus situation och om hans framtidsutsikter. Och så långt man kan se av Bibelns samlade vittnesbörd, så tycks Tychicus frivilligt ha delat Paulus fångenskap i Rom. Och det var han också som kom både till Kolosse och till Efesus med breven som Paulus skrev till dessa församlingar. Tychicus var också uppenbart en sådan man som Paulus kunde sända till Efesus för att uppmuntra deras hjärtan. Paulus hade stor omsorg för sina trossyskon i de olika församlingarna. Och Tychicus, han var uppenbart en Pauli efterföljare också på det området. För Tychicus tjänade inte först och främst Paulus eller församlingen, men Kristus. Och de som sätter Kristus först är församlingens bästa tjänare, som verkligen kan uppmuntra det troendes hjärtan. Och så avslutas Efeserbrevet med orden: frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Han önskar att brevets läsare ska fyllas av kärlek och tro. Han önskar dem nåd och oförgängligt liv, för kärleken tar aldrig slut. Det är som om Paulus ropade: graven är inte det sista. Rikta inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Känn denna vind ifrån evighetens värld, som ligger i Paulus avskedsord i andra Timoteusbrevet 4, verserna 6-8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Tänk vilken nåd att få avsluta sitt liv med det perspektivet. Från omvändelsens stund har Paulus levt i det perspektivet. Och han går in genom dödens port med det perspektivet. Han som dog för syndare och sedan uppstod segerrik är Herre i Paulus liv, i medgång som motgång. Därför avslutas även Efeserbrevet med en hälsning om nåd och oförgängligt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse, hans nåd och oförgängliga liv vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.